Intressant hur, jag vet inte om det har att göra med att vi har den här podcasten, men att helt olika händelser från veckan som går så börjar Ihovo höra ihop. Och det kanske de gör, eller så kanske jag har en sån hjärna som associerar, eller så har det att göra med den här podden att jag vill att de ska höra ihop så att jag ska kunna skapa någon sorts samtalsämne av dem. Känner du igen det här?
Ja, jag ska tro att det är just det där, alltså att man är, vi har på något sätt tränat varandra till att hitta samband i saker som kanske inte hör ihop. Men de flesta saker hör ju ändå ihop på något sätt, tänker jag.
Ja, och det är ju någonting med den universella upplevelsen av att leva, tror jag. Att man inser att de flesta människor är ganska likadana, ja. Har ganska likadana behov och tankar och vardagar ändå.
Ja.
Ja, sen hoppas man ju att man då stöter på någonting sån här universellt, att man ska kunna få någon annan som lyssnar också att känna igen någonting och så här.
De flesta saker i våra beteenden hör ju ihop också. Alltså att om någon säger någonting eller beter sig på ett visst sätt så är ju alltid av en orsak. Jo, han sa så där för att han tänkte på det där eller för att hon hade sagt så där. Alltså att i hur vi beter oss så finns det ju alltid ett samband.
Ja, och det är ju det där nu då som gör att odysséen fungerar så bra än idag. Det var det första jag ville komma till. Vi var ju så på Odysseen, jag och Nico.
Får jag säga bara en åsikt som jag vet inte om den är kontroversiell, men jag upplever att jag måste bara säga det. Alltså IMAX. Jag såg någonstans att det finns 41 biografer på planeten jorden som kan visa en IMAX-film. Mm. Och det känns på något sätt som att varför envisas du med att göra en film i ett format som ändå, de allra flesta kommer ju inte att uppleva den där filmen i det här korrekta formatet. Så varför gör du det? Varför liksom, och sen jag såg på en sån här dokumentär om alltså hur den här IMAX-kameran låter ju som en sån här gammal tröska från 1925. Alltså att den låter drrrr när de sätter igång den. Och att den är så stor så att när de ska filma alltså sådana där close-ups så måste de använda liksom speglar för att kameran är så stor så de kan inte liksom sätta en person att stå bredvid kameran och man kan inte liksom, en motspelare kan inte liksom se den i ögonen för att kameran är så i vägen. Varför envisas Christopher Nolan med att göra så där krottigt? Varför kan han inte bara göra det som en vanlig film?
Nej, men Ted, det är ju det som gör det så fantastiskt att han ändå gjorde det. Och alltså han gör ju det för framtiden. Han tänker att ja, i framtiden så kommer det att finnas större lokaler eller på något vis metoder där man kan ha nytta av så här högupplöst, så här liksom stora bilder.
Men det finns väl ingenting som tyder på att det blir så i framtiden. Jag tror vi har väl börjat ganska maxa det här storlek, liksom dimensionerna på en bioduk.
Ja, men möjligtvis att man kan använda det här faktumet att man kan zooma in oändligt på Matt Damons face och som se enskilda celler typ, för att så högupplöst är den här filmen.
Ja, jag vet, jag är ju annars nog sådär att jag är väldigt pro-teknologi, men på något sätt så har jag alltid haft svårt med IMAX. Och bara det där, alltså som kreatör, som skapare av någonting, att veta att det här är så, det är så jättefå som kommer att se det här som jag hade tänkt att det ska upplevas. Så det är bara ett spännande val, tycker jag.
Ja, men vi såg ju den inte på en IMAX-biograf. Nej, utan på okay. En riktigt bra biograf med en stor skärm.
Men har du alls sett filmen då?
Nej, alltså jag har ju lust, eftersom det finns en IMAX, en av de här 41 finns ju i Helsingfors, så jag har ju lust att gå igen och se den där för att se vad det är då som man kanske missar.
Var den så bra så du skulle kunna se den igen då?
Den var nog jättebra, alltså riktigt, riktigt bra film skulle jag säga. Och sen också IMAX hör ju ihop, för det här är ju storslaget, det här är ju en stor film, inte bara då episk berättelse. Nej. Utan allt är som stort här, alla landskap, alla känslor.
Jag håller med. Ska man filma någonting i IMAX så ska man inte liksom Göta kanal, utan att då är det nog liksom bra att göra Odysseen.
Ja, och sen är det ju roligt, efteråt har jag kollat på sådana här behind the scenes-klipp, just hur de löste olika saker då, för det var just jättesvårt att göra den med IMAX-kamera. Mm. Men att de också har använt riktiga locations, att när de är i en grotta i Grekland så är de inte en studio som de har liksom gjort en grottkuliss i, utan de är i en grotta i Grekland och gör det på riktigt. Mm. Och ändå har de roadat dit då, den här IMAX-filmen. Och jag tänker ju på hur mycket ström den drar och alla kablar som har liksom dragits över bergen och sånt här. Jag är fascinerad av det här, att det har gått rent logistiskt. Och sen också då att det ser så lätt ut. Att de åker ju upp och ner för de här bergen och de far över oceaner och det är helt fantastiskt episkt och underhållande från start till slut.
Var det bra skådespelarprestationer då?
Alltså i allmänhet ingenting att klaga på. Alltså vissa har väl ganska stult i dialog, för det är ju ändå så här 4000 år gammal vers.
Men var det inte någon så här kontrovers med det också? Alltså att jag minns bara i trailern när det är någon som säger sådär, "Are you waiting for your daddy?" Eller något
jo,
sånt.
Jo, det också. Men ja. Att det är som en del ändå har ganska så här stultiga repliker, tyckte jag.
Mm. Men kanske det var svårt att se replikerna när Christopher Nolan var där och så sa han action och så var det när IMAX-kameran kom igång.
Ja, alla skrek sina repliker, det var störande.
Och du ser oss vad ni dö! Hallå!
Ja, men det nämns ju ofta i den här filmen då något som då kallas för Zeus lag. The law of Zeus. Det är säkert något som du känner till sen tidigare.
Nej, faktiskt. Jag är överraskad att jag inte gör det. Men Zeus var ju både jobbig och våldtäktsman och tyckte om att slänga blixtar på folk. Så att det är väldigt oklart vad den här lagen inbegriper.
Ja, nej, den nämns typ i de första scenerna och den visar sig vara bärande då för hela filmens moral, om vi säger så. Mm. Det handlar alltså om något som påminner om den gyllene regeln ungefär, att man ska vara alltså man ska behandla främlingar så som man själv skulle vilja bli behandlad. Mm. Och det här då var då i det antika Grekland egentligen nyckeln till att man överhuvudtaget skulle kunna resa någonstans. Ja. För att det var farligt att resa om man får hemifrån.
Kan man anta att Bibeln har liksom approprierat det där gyllene regeln då? Från just grekiskan till exempel.
Det är ju intressant hur många av de här gamla texterna och framförallt våra religiösa texter som sist och slutligen är ganska lika. Att det är ju inte som så att Bibeln uppfann moralen mellan människor eller så här, hur man ska bete sig för att komma överens. Mm. Utan det är ju säkert något som har funnits i regionen och diskuterats och det här använts ganska brett. Men nu vill jag här genast skjuta in att vad jag nu har läst då, så det här, just det här Law of Zeus, så är någonting som Nolan lite då har skrivit in här. Att det fanns nog något liknande saker, så här någon sorts allmän kod för hur man ska behandla människor, men det var inte i Odysseen en sån här bärande sak som den är i den här filmen. Mm. Och det här är nu inte en spoiler att jag säger så. Men likväl, någonting återkommande då, att det finns heliga överenskommelser som man måste hålla fast vid som människa, annars så får man gudarnas vrede över sig. Mm. Att om någon knackar på din dörr så ska du bjuda in människan, ge den mat och liksom ett bad kanske, för att det kan vara en gud som har klätt ut sig.
Jag gillar det där. Och jag på något sätt tycker att ju mer sådana där man skulle ha, så desto bättre skulle livet vara. Alltså att om du sitter i ett flygplan eller på ett tåg och så sätter någon liksom sätet ner framför dig, så då vill man ju att gudarna ska straffa den människan. För det gör man ju inte.
Ja, det är mot Zeus lag att använda den där ryggstödet på det sättet i ett flygplan.
Mm. Jag ska börja viska det åt folk. Vet du att det där är mot Zeus lag? I deras öra.
Du ska inte använda ryggstödet, för du vet inte om det är Kai Korkeaho som sitter bakom dig och har långa ben. Boen burmo bulto särbottning som talas dit så popna popkum så börjar vi popna.
snöden av popcorn så hörde vi lys på Ted och Kai.
Det intressanta just med Odysseen är ju det att den är skriven för så länge sedan, men ändå de här problemen och de här frågeställningarna som ställs där så kan nästan var och en identifiera sig med än idag. Det handlar om sådana här grundläggande mänskliga utmaningar och problem.
Ja, och plus cykloper väl också.
Ja, en mycket, mycket skrämmande cyklop. Det var bara en, det är väl flera nog i den här ursprungliga berättelsen.
Får jag bara en liten parentes här. Vi hade en diskussion, jag och Janika igår i soffan efter att barnen hade somnat. Och så hamnade vi in på det här. Eller jag frågade henne att om hon skulle älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och då var hennes första fråga var liksom att om jag alltid har varit det eller om mina ögon på något sätt skulle börja växa ihop. Och så sa jag att det spelar väl ingen jävla roll att skulle du älska mig om jag skulle vara en cyklop. Och så kom det fram att hon inte skulle göra det. Att hon skulle inte kunna göra det. Och först så menade hon att hon skulle aldrig ha blivit kär i en cyklop. Och så landade vi nog i det att om mina ögon skulle växa ihop så tror hon att det skulle vara slut då i så fall, att hon skulle dumpa mig då.
Men alltså har det här något, för jag menar om du skulle vara en cyklop och bo i en grotta på
någon
grekisk
ö? Jag skulle vara alltså annars ganska som mig själv, men att jag skulle ha som ett stort, stort öga mitt i pannan. Och jag hade liksom, jag sa att jag skulle kunna ha solglasögon på mig så att det skulle se ut som att jag skulle ha två ögon, men att då skulle det vara som ett stort vitt öga då mitt emellan. Men att jag liksom förvånad nog och bestört över att hon skulle dumpa mig om jag skulle bli till en cyklop. Medan jag ju genast sa att förstås skulle jag älska henne om hon skulle vara en cyklop. Jag ser inte på något sätt antal ögon jag när det kommer till kärlek.
Alltså jag tänker att en man, om du skulle vara i en homosexuell relation så han skulle genast ha börjat hitta på olika sexuella sätt att liksom använda det här. Och då att du,
men det
att
finns
du
väl inte, det finns väl inte ett enda, alltså om man tänker sådär som på en cyklop, inte finns det väl någonting sex, alltså det finns väl inte något positivt ur ett sexuell bemärkelse, inte hur mycket fantasi man än har.
Nu var ju den här cyklopen enorm också, alltså en jätte kan
ja,
man ju säga.
Ja, jag har ju inte sett Odysseus, men nu skulle man väl inte vara en jätte utan att man skulle vara helt sig själv, men man skulle bara ha ett stort, tjockt, pulserande öga mitt i pannan.
Ja, jag menar inte nu att man skulle utnyttja det för penetration, det skulle ju vara obehagligt kanske,
ja.
Men att man skulle ändå på något sätt kunna ha det här att man kan på ett annat sätt gömma sig, man kan så här använda ögonbindlar kreativt och som göra det mera som laddat på något vis, att du har bara ett öga, alltså jag tror man skulle hitta nog.
Men skulle du älska Nico om han skulle vara så klart då?
Alltså jag skulle bli kåt på något sätt tror jag i längden, alltså jag skulle först bli bestört, men sen skulle jag bli ändå upphetsad.
Ja, men om du liksom första gången du såg honom så ser du att han är en så klart, så skulle du ändå liksom ha varit intresserad av honom.
Inte som en kvinnofråga det där att om jag skulle bla bla bla, skulle du älska mig ändå? Och så kan man hålla på så där i all evighet.
Ja, men det var jag som tog upp den här frågan igår. Men det är väl, man ställer väl sådana där frågor kanske när man är i behov av bekräftelse, tror jag. Och sen så backfire det ju totalt när det kommer fram att man skulle bli dumpad där då, enögd, utan hem och kärlek.
Det här är ju kontroversiellt också, för det finns ju människor som saknar ett öga förstås. Och det kan ju hända av många olika orsaker.
Men då är man inte en cyklop. Alltså en cyklop har ju säkert annorlunda kromosomer. Det är ju inte bara en enögd människa. En cyklop är ju en helt egen art. Nu vet du väl varifrån den här myten om cyklopen kommer annars?
Är det från Odysseen, den här grekiska sagan?
Nej, men varför de alls har kommit på det? Alltså för när de skrev Odysseen, alltså hur de ens kom på tanken om att hur skulle det vara om det skulle vara en jätte med bara ett öga? Det kommer alltså från, på Grekland så fanns det dvärgelefanter för länge sedan. Och de hittade kranium av dem. Och dvärgelefanters kranium ser väldigt ut som stora människohuvuden. Men där som snabeln sitter så ser det ut ungefär som en jättestor ögonhåla. Och det är det som lär vara hur myten om cyklopen har kommit fram.
Men nu är vi nog långt ifrån Odysseen här. Jag hamnar in i det här heterosexualitetens, det här jämmerdalen när män och kvinnor försöker leva tillsammans och få det att hitta fram till varann. Det är ju alltid dit vi hamnar förr eller senare.
Ja, och ett homosexuellt förhållande så är alltid att om någon ställer en jobbig fråga så är svaret alltid ja, och jag ska vara kåt.
Du sammanfattar det ganska bra. Men det var ju att sen då så hände det ju andra saker i veckan också. Vi hade vår bröllopsdag, jag och Nico. Det var 20 år sedan vi gifte oss.
Ja.
Och vi brukar använda den här dagen åt att se på bilder från den här festen och minnas den. För att det var faktiskt en bra fest. Och jag kan väl här nu rekommendera till alla som har möjlighet och ens den minsta vilja att gifta sig att ordna en stor fest. Och jag vet att det kan finnas ekonomiska, för det är ju dyrt att bjuda in en massa människor, men man kan göra det på billigare sätt också. För det är värt i längden att ordna en riktigt stor och bra fest. För man minns den länge, och människor minns det länge.
Mm.
Och vi tänker ju då på allt som gjorde den där dagen så fin, och det är ju framförallt människorna. Sen tänker vi ju ofta på ni som jobbar där, ja. På dig till exempel.
Det var en sommar i arbetets tecken, kan vi väl säga.
Ja, men vet du hur mycket jag uppskattade? Alltså, dels allt innan, du ordnade ju svensexa för mig, en oförglömlig sådan.
Ja.
Och sen så höll du ju ett jättefint tal och var liksom programvärd eller programledare.
När du säger att jag ordnar svensexa åt dig, så det är ju också som, det är ju inte, alltså att jag ordnar en svensexa är ju som att man ska be en cyklop ordna någon sorts så här liksom kikar och tävling. Att där man verkligen behöver två ögon. Och så tar du den här ena med bara ett stort. Och ändå
ja, nej,
polytoff.
Men du är ju nog ändå, alltså, du är ju en fixare nog. Alltså, du har bra idéer. Det är ju det,
ja.
Det är ju därför jag ville ha dig också. Utom för att du är min bästa vän. För du har ju möjligheten att komma på bra saker.
Mm.
Och det ska vi, jag ska återkomma till det här. För jag slogs ju av att jag är ju skyldig dig en massa saker.
Ja.
En svensexa till exempel, och en fest och ett tal.
Ja.
Och en massa jobb.
Ja, och vi ska ju gifta oss nu, jag bara inte liksom hunnit. Men jag har liksom tänkt många gånger det där, att liksom bara för att casha in den där skulden, alltså så bara det är ju en orsak att gifta sig.
Ja, för jag menar, för det är ju ändå du som först måste på något vis lyfta handen att nu får du börja betala tillbaka skulden.
Ja.
Och sen finns det ju också en möjlighet här till stor kontrovers och smärta också, om du då plötsligt meddelar att nej, men nu är det liksom Tage Rönnqvist som ska vara din best man. Och så här.
Eller tänk
och så får jag via någon WhatsApp-grupp att hej, nu ska vi ordna Ted svensexa. Jag har redan gjort lite planer här. Hälsningar, Tage.
Eller så skulle jag och Janika att vi skulle, vad heter det, så här elope. Att vi skulle fara just till Knossos och så kommer vi tillbaka och har redan gift oss. Och så skulle du aldrig ha möjlighet att liksom betala tillbaka den där skulden.
Ja, jag har ju lite alltså tänkt att förmodligen en dag så bara meddelar ni att hups, nu är vi gifta. Och så är det som...
Nej.
Så det skulle vara lite typiskt er också.
Ja, det skulle vara jätteskönt att göra det så. Men vi ska nog göra det på riktigt sen. Bara vi hinner. Men det är så mycket med... Vi har så mycket barn och hönor nu så att det är svårt att hinna.
Men det som vi då började tänka på var att det är ju säkert jättemånga människor som ordnar många svensexor, som går på en massa svensexor, men som aldrig får en egen svensexa.
Mm.
Och det är ju ledsamt nog. Alltså att man, förstås det kan ju finnas många orsaker. Alla vill ju inte gifta sig. Det här svensexeriet hör ju ihop med att gifta sig. Så här. Men överlag att människor inte får en fest.
Helt säkert finns det många sådana. Och för varje svensexa blir det lite tyngre att tänka att det borde ha varit min tur för 20 gånger sen.
Ja, och då tänkte jag att det här måste ju gå att lösa på något sätt. Alltså vi är väl ett samhälle som vill att alla ska må bra. Och varför inte då köta det kommunalt? Att det finns, alla har rätt till en fest.
Ja.
Orsakerna det skulle vara kommunalt och inte statligt, för jag tänker att det ändå fester är så individuella. Det måste vara i det här området där man bor. Så
ja.
Är det större chans att, någon då kan ha liksom koll på vem man är och vad man gillar och vad det finns för möjligheter.
Men du menar alltså att man ska kunna fara då liksom till någon så här hälsobyrå och så sitter man där i väntrummet en liten stund och så när köterskan säger att nu får du komma in, så sätter man sig ner i stolen och säger att jag behöver en fest. Och så börjar hon ställa frågor då, att vad är det för sorts fest du skulle behöva och sådär.
Nej. Utan det här ska ordnas i hemlighet åt en som en svensexa. Så att man mitt i allt under... Man vet inte när det här är det, när man är 17 år. Då kanske man är myndig nog när det händer. Mm. Är man 22 eller är man 46 eller är man 68? Men
är det, liksom, när man behöver det som mest? Är det då man får det?
Det här har jag inte ännu bestämt. Nej. Hur det ska vara, men att det måste finnas en kommitté.
Men på något sätt det här, liksom, det här välfärden och det här hälsofrämjande i det, jag tycker att om det är liksom en grupp som ordnar det här, så borde de också ha koll på att nu är det här en människa som faktiskt ska behöva en fest nu. För det blir ju bara liksom mer och mer det här, alltså det här sociala sammanhangen och de här vänskapsrelationerna, det är ju de som påverkar ens mående mest ju äldre man blir. Så att det är ju liksom, det här är nog någonting som kommunerna faktiskt skulle kunna satsa på.
Jo, och de satsar ju på allt möjligt. Jag menar, man får väl gratis tandvård tills man är typ 17. Ja. Man får få på en massa, alltså nu när vi har barn så det är ju hela tiden att de ska på läkargranskningar. Allt det här bara ordnas av en så man ska må bra. Men sen när man är vuxen och ska må bra hela tiden så är det väldigt lite som görs. Och just en sån här överraskningsfest är väl det minsta som kommunen kan göra.
Jag tycker liksom på BB när man får sitt signum så borde man också få, alltså att man har rätt till en fest som kommunen ordnar.
Och det ska ju, då ordnar kommunen ledigt från jobbet åt en i hemlighet, och om man har barn så ordnar de barnvakt och allting. Så att mitt i allt bara knacka kommundirektören på, eller vem det nu än är. Och då vet man att är det idag?
Det är nog
är det idag?
Ja.
Och så får man få och docka med kommundirektören.
Ja. Det blir ju ganska tungt jobb för kommundirektören om man tänker att det är många människor, alltså det är nog 3-4 docu-faced i veckan ungefär. Jag menar att om alla ska ha de här, att man måste ju få det att funka nog med liksom sådana här större beslut som ska ta sig en kommun och sådär.
Det skulle ju ge större incentiv för folk att ta sig till kommunpolitiken också, när man vet att åtminstone 4 gånger i veckan får man fara på en riktig ready fest.
Jag tänker ännu lite på det här Law of Zeus. Jag tyckte det var så intressant. Jag läste om ett experiment som de hade gjort. Jag tror det var i USA. Där de hade undersökt alltså sannolikheten att man erbjuder sin sittplats åt en gravid kvinna. Och det är ju intressant. Jag menar, där finns ju många faktorer man kan mäta där. Men med det här experimentet så hade de hade infört ett element som jag gillar väldigt mycket. Och jag vet inte riktigt vad deras hypotes var. Men de märkte att om man hade en person som var utklädd till Batman, som stod färdigt i den här tågvagnen, så var folk mycket mer benägna att erbjuda sitt plats åt en gravid kvinna än om Batman inte fanns där.
Men hur kan man ha, vad är det för universitet som har utfört den här studien?
Nej,
och som har satt in det här?
Man kan ifrågasätta det här förstås, men jag tycker resultatet av det här experimentet så tycker jag man inte kan ifrågasätta, utan jag tycker det här är ju alltså på något sätt det här liksom law of Zeus, alltså att om gudarna på något sätt, en gud kan se vad du gör. Och här fanns ju många, alltså på ett sätt så liksom kanske den här teorin som var väl mest logisk här var ju alltså att det att man observerar att hej, där står en person utklädd till Batman och stirrar. Så det gjorde att man på något sätt blev automatiskt mer observant för resten av sin omgivning också. För att man är med sådär att okej, om Batman är här så kanske The Penguin kommer. Och då måste jag kanske byta kupé. Alltså att man blev på något sätt mer benägen till det. Och då observerar man också en gravid kvinna som kommer in stånkande och behöver ha någonstans att sitta.
Fast människor tror ju knappast att det är Batman som står där, utan de tror ju att det är någon som är utklädd, och då blir man kanske på gott humör. Det är väl det som det handlar om. Att man är i ett annat mindset. Inte att man tror att pingvinen snart ska komma.
Nej, men då jag på något sätt så tänker jag också att, alltså, att det är Batman, alltså att det är en superhjälte, alltså en sorts sus, så blir man på något sätt kanske mer man funderar mera på vad som är rätt och vad som är fel.
Det tror jag absolut.
Ja, och då kanske man också blir, nej, nu vill jag göra Batman glad. Och då erbjuder man den här gravida kvinnan sin sittplats.
Ja, nej men precis. Jag skrev ju i tiden en roman om att vara iakttagen av Gud och att aldrig kunna slappna av och att man liksom styrs av det här att någon som är inte riktigt vill en väl så håller på att granska den hela tiden. Och det är väl så som mycket moral har byggts upp i tiden. Alltså kanske den sämsta moralen, för då handlar det ju inte om att man vill göra gott utan handlar om att man är rädd för att få straff. Men det som här nu också lite överraskade är att är det inte som 100% av alla människor som ger sin sittplats till en gravid kvinna?
Nej, men för man kanske inte... Nej, det är det inte. Och sen kanske man inte ens märker det. Alltså att du är så utzonad i kollektivtrafiken så att man... Och det är fullt med människor. Så man bara sitter där och stirrar ut om man har lyckats få en sittplats. Så man tänker inte ens på det.
Ska se, det vanligaste i det här genren som jag ser i kollektivtrafiken... Och jag har så här... Alltså året runt kort, att det är som hela tiden i kraft, för jag åker mycket buss och mycket spårvagn, är att någon erbjuder sin plats till en äldre människa och den äldre människan nästan lite sårat säger att nej, jag kan nog stå. Det är det vanligaste man ser.
Men är det med eller utan Batman det då?
Batman har inte varit en faktor i det här. Det är ju nog, alltså det måste ju vara som... Att det har startat med någon sorts dolda kameran det här. Och sen har de märkt att det finns en effekt. Och så har de kanske då gjort en vetenskaplig version av det hela.
De ville bara se att om man sätter in ett element som på något sätt får människor att lite haja till. Blir man mer uppmärksam då? Och så var det väl säkert en av de här forskarna som hade säkert en Batman-dräkt hemma. Det är väl väldigt vanligt att forskare har Batman-dräkter. Och så var han så där att jag kan klä ut mig. Och så får han och stå där. Men jag tycker det är någonting i det här, alltså... Jag har tänkt så mycket på Grekland och Odysseus och Zeus och sådär. Jag tycker grekerna hade liksom, de hade ganska på klart det här med gudarna. Jag gillar att det fanns så många, jag gillar att det är sådär, okej, om du gillar att docka, då är det Dionysos, han är din gud. Okej, om du tycker om att förvandla dig till tjurar och volta, nej men Zeus, han är en bra typ. Och sådär, att det finns liksom för så här specifika intressen, specifika gudar. Och någonting i det här att man också liksom klär ut sig till Batman och får en att bete sig, alltså skulle det inte vara liksom, jag tänker också på det här kommunala svensexegret, skulle kommunen på något sätt kunna utse att nu ska du vara Zeus den här månaden, och så får man ett så här långt vitt skägg och en toga och en så här skumgummi med blixt, och så får man gå omkring och då är du liksom, du är över lagen då, alltså för du är ju en gud. Ja, du kan liksom säga vad som helst och göra vad som helst om man är så där att om Zeus säger så här så då måste vi få göra det. Och att de flesta kanske skulle bete sig väl liksom att det är väldigt få som ska på något sätt ordna något så här liksom raves och så där eller börja göra inbrott och så där, utan att de flesta skulle kanske bete sig på ett väldigt bra sätt och att det skulle säkert kanske vara bra också att få vara gud en dag.
Men handlar det här nu egentligen om estetik och så, att vi borde ha mera dramatik? Att till exempel, det finns ju ordningsvakter på stan, och ja, poliser också för den delen, men ja, ordningsvakter ser man ganska ofta. Mm. Att borde de helt enkelt ha en del av ett toga och vitt skägg eller en Batman-dräkt? Och skulle det då inverka positivt på ordningen och på kanske moralen i samhället överlag?
Ja, det tror jag. Alltså att de skulle automatiskt få som en större auktoritet. Och man skulle automatiskt också vilja lyda dem mera. Alltså för nu vill man ju att Batman ska tycka om en mera än en ordningsvakt.
Det är ju jättemånga också som säkert skulle vilja bli ordningsvakter när man tänker att man får vara Batman.
Ja.
Hur tror du det skulle ha varit om den här gravida kvinnan skulle vara cyklop? Skulle man ändå ge sin plats till henne?
Jag tycker ju bara synd om alla cykloperna som ska se på Odysseus. När liksom IMAX och då var sådär att jag ser ju inte något jag. Jag har ju något perspektivseende. Djup.